Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Ridklubben. Hej Rebecka.
Hej Gry.
Du har fått glada besked idag.
Alltså jätteglada besked. Jag var på återbesök hos läkaren efter min knäoperation. Och allting ser jättebra ut och jag kan kasta kryckorna och gasa på.
Yay! Får du rida också?
Ja.
Nej.
Ja. Men alltså, som han sa, du har ju gått på kryckor i 6 veckor och då kan man inte börja med att gå 20 000 steg.
Nej.
Nej. Så att... Ja. Lite i en hästpersons liv så är jag tänker
förstår
att jag ska ta
han vem det är han säger eller han eller hon vem det är läkaren pratar med när han säger till dig att det bara kör på.
Ja, nej men för att min sjukgymnast är Titti som är hästtjej,
ponnymamma. Driver stall.
Exakt, och hon och min läkare Kalle är jättegoda vänner.
Ah, okay.
Så bra. De pratar också ihop sig lite bakom min rygg.
Bra. Jag bara tänkte för att det är olika vem man pratar med, om man säger så kör på som vanligt.
Exakt.
Eller om man säger kör på som vanligt.
Ja. Nej men han sa kör på. Och okay. Blir det svullet, då får du backa bandet och cykla ett par dagar.
Det var så härligt att se det utan kryckorna.
Ja, det känns som en befrielse. Jag har äntligen två armar jag kan använda.
Om jag är lite luddig i huvudet idag så är det för att jag och Nick hade världens roadtrip igår. Du vet Nickis första ponny som jag pratade mycket om i podden, ja. Mooney. Hon, de som vi köpte Mooney tog tillbaka henne, fick tillbaka henne. Ja. Och så har hon blivit betäckt med Gretzers, den här singular Lasilla.
Ja.
Jättefin hingst.
Ja.
I alla fall. Och den fölet kom för 2 veckor sedan. Men vi har inte sett Moni på över ett år. Och Nicka hela året sagt, när åker vi? När åker vi? Hon står nu i Värmland. När jag bara, sen, det blir, du vet, det är långt åka till Värmland. Ja. Och så är vi jullovet. Jag bara, du vet, var det snöigt och halkigt och jävligt. Och, så jag bara puttat det framför oss. Och nu kom fölet för 2 veckor sedan. Vi bara, vi måste åka dit nu.
Ja.
Så igår, efter att jag jobbat klart på radion, jag bara, då kör vi. Så hoppa in i bilen. Bilade 3,5-4 timmar till Karlstad. Åkte ut, klappade Mooney i 1 timme och så åkte hon 4 timmar till hem.
Det är också bara hästmänniskor som skulle göra något sånt.
Oh, men det var så fint att träffa både henne och träffa fölet och det var så jäkla mysigt. Jag tror hon kände igen oss.
Ja.
Hon kliade tillbaka. Så om jag verkar korkad idag så är det för att det. Det är dagen efter det där.
Det känns exakt som vanligt.
Och vi har slagit oss ner. Vi är i Sigtuna på Mälars hästklinik i Sigtuna där vi har slagit oss ner med Inge Duri. Hej.
Hej.
Som är veterinär.
Stämmer.
Och var du specialist inom något speciellt?
Ja, jag är europeisk specialist inom internmedicin på häst. Så en av dem, vi är inte så många i Sverige som har den här specialistutbildningen. Vi är kanske 5-10 stycken.
Varför är det så få?
Ja, det är ju fortfarande som sagt, en ganska krävande utbildning. Så att man ska ju gå efter sin veterinärmedicinsutbildning ska man ju först ha gått en internship och sen ska man ju gå en så kallad residency. Och det är ju då 4 års utbildning inom, här för mig då, internmedicin. Och det kan ju vara allt från mag och tarm till hjärta, till luftvägar, till hud, till neurologi. Så det är ett väldigt stort ämne. Och efter de här 4 års utbildning ska man då göra ett examen som är 3-4 dagar. Både muntligt och skriftligt. Och klarar man det så blir man ju specialist. Och jag har ju varit där nu i snart 15 år. Så att, men det är fortfarande, det är inte så jättemånga som utbildar. Och det är ju, så det är fortfarande relativt få. Och framförallt i Sverige då. Andra länder har ju fler. Men
skönt att vi gör med en expert.
Ja.
Vill vi ha samarbete med Vida Stallströ. Emily här, hej!
Ja, hej!
Hej, hur är läget?
Jo, men det är bra.
Och du jobbar med Stallströ?
Ja, precis. Jag jobbar ju då på Vida Stallströ och säljer våra produkter.
Ja, och det är därför det är så himla roligt att få tussa ihop er två och få sitta och prata med er två samtidigt. Mm. För när du säger luftvägar och hud, det känns ju för vi tänkte att det här avsnittet så ska vi nörda ner oss i boxmiljö.
Ja, exakt, stallmiljö. Och jag tänker också att de kan ju skada sig på sätt i boxen också ju.
Ja.
Om vi inte ser till att de har en bra miljö att bo i.
Och det är bra att du säger stallmiljö. Jag säger direkt boxmiljö. Det är ju fel. Det är hela stallet påverkas ju av om du har... Alltså bra boxmiljö eller dålig boxmiljö ger ju hela stallet bra eller dålig miljö också ju.
Exakt.
Ja.
Ja.
Mm. Om jag bara kort med Vida då. Vad är det ni har för olika... Ström.
Ja, men vår största produkt är ju Vida Stallströ och det är då ett kutterspån som är dammrensat. Sen så har vi ju även ströpellets och den har varit lite up and coming de senaste åren kan man säga.
Är det den man vattnar då?
Ja, precis. Det är den man vattnar. Ja, precis. Så den tar ju lite mindre plats i stallet eller så ju och har lite bättre absorptions, suger upp lite bättre helt enkelt. Och sen så har vi även en liten mindre produkt som heter lantbruksströ.
Vad är det?
Det är malet kutterspån. Så där är ju dammet kvar i kan man säga, så där dammrensar vi inte. Och den är väldigt populär bland kött alltså någon som har köttdjur och mjölkkor och så.
Ingen nickar medhållande.
Mm. De har lite andra egenskaper i spånet då än det här dammfria. Så den har ju väldigt bra absorptionsförmåga och ligger still och så då lite mer.
Och jag glömde säga också, om ni har frågor till varandra så bara kör på.
Absolut.
Alltså, eller om det är någonting som ni undrar eller frågar sig, så bara. Vi sitter vid runt bord. Det är runda bordsamtal. Har du hästinge?
Ja, vi har ju faktiskt blivit ponnyföräldrar för inte så länge sedan. Men vi har haft lite otur, men det behöver vi kanske inte gå in i detalj. Men vi letar nu efter en ny ponny och hoppas hitta.
Ja, har ni hästen uppstallad då eller har ni stall hemma?
Nej, vi är inackorderat. Vi är inackorderat i ett mindre stall med 8 boxar.
Vad har ni för strö?
Ja, vi har ju blandat lite. Vi har ju haft spån först, kutterspån. Men nu på sistone har vi haft lite, har vi haft spån pellets. Så att vi har ju också varierat.
Vad tycker du är bättre som veterinär?
Jag tänker om man tänker sig ur luftvägsperspektiv, så tror jag att de kanske är hyfsat likvärdiga. För jag tänker, man vill ju framförallt minska dammexponeringen. Och jag tänker säkert den här mer, som du ser, dammrensade kutterspånen är ju kvalitativt väldigt god. Sen tänker jag att det är lite varierande. Det finns ju sämre kvaliteter där också med spån där det blir väldigt dammigt, och det vill man ju helst undvika. Men jag tänker, hittar man ett fint kvalitativt kutterspån så är det ju bra för luftvägshälsa.
Påverkar det mycket annars?
Ja, det gör det. Ja, man har ju, ja, men det finns ju mycket forskning där man har tittat på både vad underlag i boxen gör, som man jämför spån med halm, och sen också vad foder gör. Så att jag tänker, foder är ju också en väldigt viktig aspekt för hästen får i sig. För jag tänker, de äter ju stora delen av dagen, så det blir ju väldigt närkontakt mellan foder och näsan och luftvägar. Så att den är ju också extremt viktigt för luftvägshälsan och kvalitet.
Snogen är spånet.
Ja, absolut. Mm. Så där är det ju. Mm. Så att jag tror ändå att både kutterspån och spånpellet är likvärdiga om man väljer något kvalitativt som är så dammfritt som möjligt.
Hur dammrensar man tänker en spån? Alltså spån, är damm, det är ju inte.
Men alltså. Nej, alltså, den smidiga förklaringen är ju att nästan att man dammsuger det. Men det går ju in, alltså vi har ju stora lador då som man lägger spånet i, och sen går det in via skrapor in i ett skraprum, och så rensas det bort liksom större partiklar, och sen så går det upp liksom med alltså luft, alltså i rör, och en stor cyklon, så snurrar spånet runt där, och sen så tar man ut dammet
och centrifugerar liksom.
Ja, och så finns det ju liksom filter och
alltså jag vill se cyklonen.
Ja.
Cyklonen.
Precis. Och sen går det ju ner då liksom när man pressar det i påsen och så då.
Men, och då tänker jag, för att alltså kutterspånet är ju färdigt, det häller man ju bara ut i boxen som det är.
Ja,
och då behöver man inte göra något mer.
Nej.
Men spånpellet ska man ju då vattna.
Ja,
för
precis.
Att det ska svälla.
Ja,
hur viktigt är det där med mängden vatten? Alltså har det någon påverkan på?
Så man vill ju inte ha det för blött, tänker jag, utan att man vattnar lagom så att den sväller. Alltså så. Men man vill ju inte ha det för blött i liksom stallet.
Vad drar du i? En kanna eller?
Ja, men en vattenkanna ungefär på en säck. Ja, precis.
För nu när vi pratar så är det ju, det har varit en ganska varm försommar och vi har sommar framför oss. Och
det är dammigt överallt nu.
Ja, och våra hästar står ute och boxar dessutom. Det kanske inte är samma sak i innestall också, men det blir ju torrt som snus i boxarna snabbt.
Ja.
Ska man också gå och vattna lite då?
Ja.
I boxen eller?
Ja, men det tycker jag nog. Faktiskt. Och sen så många av våra kunder kombinerar ju ofta så ströpelletsen och stallströt. Och för då får man ju lite det här att man vattnar på ströpelletsen och så ligger det som en bra bas och det dammar ju inte då. Och sen så lägger man stallströt på. Och då, det är ju dammrensat, men är det väldigt, väldigt torrt ut och så kan det ju bli lite flygigt och sådär ändå. Så då är det ju ändå bra att ha den här botten då, liksom, att det ligger lite mer still.
Ja, men jag håller med. Jag ser ändå att man, många kombinerar, som du säger, både och. Och där igen, är det god kvalitet kötterspån så ska det inte vara störande för luftvägar. Ska det inte vara dammigt. Jag tänker också att det har varit så mycket brist på mycket saker också. Så jag tänker, det har ju också varit för många djurägare kanske svårt. Jag vet att vi körde runt jättemycket för att försöka hitta kötterspån. Så då gick vi över till spånpellet. Så jag tänker, det är också en sak att det har varit brist på många håll.
Ja,
jag vet inte om det är bättre. Det känns som att det är bättre nu, men jag vet att det var det för några månader sedan.
Det har ju stabiliserat sig. Vi har ju en fördel där att vi har ju 90-95% av våra råvaror som vi köper in till bal- och pelletsproduktionen från alltså Vidas egna sågverk. Så vi har
det är ett skogsbolag.
Ja, precis. Ja, precis.
Det här är
ju vi tar hand om resten kan man säga. Ja, det är svårt. Så att vi förädlar ju egentligen hela koncernens kutterspån då. Så där har ju vi en fördel att vi har ju alltid råvara eller så. Så att under den här tiden så har vi har ju haft alla våra kunder, men man har ju märkt ett mycket, mycket högre tryck utifrån nya kunder och så som inte har fått från sina leverantörer då.
Men det är andra enheter som jag är nyfiken på. Vi pratar om så här dammet och när de står ner med nosen i. Vissa, som jag ser när man mockar, så vill de så gör de en ränna under krubban kanske. Eller längs med den väggen är det vissa som gör vårt stall.
Ja, precis, att de sopar bort spånet.
Att de sopar bort där. Så att man tar fram golvet där. Eller att man gör rutat precis innanför dörren där man tar bort spånet till så att golvet ska framme så att här ska hästen äta sitt hö. Mm. Vad säger du om sånt? Är det smart?
Ja, jag tänker att det kan vara smart om man fodrar, som sagt, att man fodrar mer på golvet. Så att man inte har att det finns mindre kontakt mellan foder och om det nu är en dammigt underlag. Men jag funderar om många gör det, om man gör det med det syftet eller om man bara gör det för att jag tänker många gånger om man borstar framför dörren så är det kanske bara att man inte vill att hästen ska spilla ut spån när den går ut. Eller jag vet inte om man verkligen tänker igenom att det har att göra med att man inte vill fodra eller lägga sitt hö eller sitt hösilage på spån. Jag vet inte om det är så man tänker.
För får de i sig mer damm, om de äter det på spån, för jag tänker att jag har alltid tänkt att det inte spelar någon roll om de äter från spånet, att de äter inte upp spånet och de...
Nej, men jag tänker där igen, är det dålig kvalitet så är det ändå att de står en längre period i närheten av mycket damm och mycket andra partiklar, för vi pratar ju damm, men det finns ju mycket andra partiklar som kan störa i till exempel spån eller också i dåligt foder.
Ja.
För jag tänker ju där är egentligen framförallt när de äter är det foderskvalitet också som är väldigt viktigt, den biten.
Men har man en bra kvalitet på sitt spån då, att det är dammrensat och så, då spelar inte det så stor
roll.
För jag tänker också många hästar ser man ju, då slänger man in maten där det är sopat, men sen så de går drar ju runt maten lite. Alltså det är inte så att
de står still. Nej, så är det. Nej, exakt. Absolut.
Okej, en annan fråga om mockning. En del är väldigt förtjust i att göra vallar av spånet mot väggarna för att de inte ska rulla fast. Och en del gör det inte. Vad säger du, Inga, om det som är veterinär?
Det var en svår fråga. Jag vet inte. Jag undrar om det verkligen skulle förhindra att de skulle... Jag tänker det är samma sak, att hästen går ju runt och det blir väl ganska snabbt att de här vallarna försvinner. Eller det, jag tänker ju kanske inte att det gör så mycket. Men jag...
Du gör inte vallar till din häst?
Nej.
Men där tänker jag också, hur viktigt är det att man har tillräckligt med spån i boxen så att man inte kommer ner till betongen? Eller gruset eller vad det nu är under.
Och vad som inte är för mycket heller.
Ja, exakt. Och kan det vara skadligt att vara för mycket också?
För mycket tror jag inte är skadigt. Däremot tänker jag om det blir för lite, ja, då är det väl kanske att hästen, då tänker man kanske andra tillstånd, att hästen till exempel inte vill lägga sig. Om man har en häst som inte lägger sig under längre tid så finns det risk för någon form av sömnbrist eller något sånt. Så det kan ju vara viktigt
kan
att man
har... Kan hästar ha sömnbrist?
Ja, hästar kan ha sömnbrist. Det är ovanligt, men vi ser det.
Hur tar man reda
till och
på det?
Från. Och då har man en häst som kollapsar oftast. Så då har man en häst som ska stå på gången och plötsligt kan ramla om kull när man står och borstar den.
Det har aldrig talats om.
Ja, det finns. Men det är inte vanligt, men vi träffar dem med tanke att det är mer specialistfall.
Ja.
Och då kan det ju vara någonting i miljö som gör att hästen då inte vill lägga sig. För oftast, en häst måste ju ändå lägga sig och ha den här djupa sömnen en kort stund varje dag. Och har man till exempel dåligt med underlag eller hästen känner sig inte bekväm att lägga sig i boxen, då kan det uppstå. Det är såklart inte efter en natt, men då måste man ju ha längre perioder där hästen inte lägger sig. Att det skulle kunna uppstå någon form av sömnbrist. Så tänker jag att det kan ju vara obekväm för hästen om man har för lite underlag eller spån i boxen.
Ja.
Samtidigt tänker jag också att det blir väl lättare att det blir mycket lukt från urin och kiss och att det blir också sämre stallmiljö om man har för lite spån, för jag tänker det är lättare att kisset inte blir absorberat och det blir lättare att det blir mycket lukt. Ammoniak och så är inte heller hälsosamt för luftvägar. Så jag tänker att det är kanske sämre att ha för lite än att ha för mycket.
Så det är min nästa fråga. Det är två frågor. Är det viktigt då, till exempel som jag som har ridskola, då är hästarna på stall och nu ska de snart gå ut på bete. Är det viktigt för mig att hålla koll så att alla hästarna vill ligga ner i sommarhagen?
Ja, jag tänker att de flesta tycker jag ändå gör det på bete, tänker jag att ändå de flesta, nu på morgonen också när jag kommer, man ser ju, jag har ju ganska långt hit att köra, så jag går ju förbi många betar. Uh-huh. Man ser ju många hästar ligger ju ner på morgonen när man kör förbi, så jag har ju ändå känslan att många lägger sig kanske snarare på bete än in i boxen också. Uh-huh. Man tänker att de ofta är lite mer i grupp och man kanske känner sig tryggare för att man har alltid någon som ändå håller vakten. Så att ja, det är viktigt absolut att man ser att de lägger sig. Och som sagt, man vill inte att en häst inte ska lägga sig under längre tid.
Är du orolig att någon som inte får ro?
Nej, jag tror inte det. Alltså, alla känns liksom lugna. Det är en häst som är, den är lite så här orolig själ och vill gärna vakta ston och sådär. Men nu ska de bara gå vallacker i sommar. Och upp hos Anna-Karin. Så då, och hon ser ut från sitt vardagsrumsfönster, så jag tänker att hon ser ju. Men finns det annars något så här man ska titta efter om man upplever att ens häst kanske inte mår bra på betet?
Jag tänker oftast är det ändå att man ser det i beteende, tänker jag. Att man skulle märka av att hästen beter sig annorlunda, att hästen är mer stressad än annars. Att man, jag tänker oftast blir det ändå en påverkan på deras beteende.
Ja.
Och igen, sömnbrist ser man oftast när det har gått en längre tid. Så det är oftast ingenting man märker om hästen inte sover ordentligt för några dagar. Nej. Det är oftast att det måste dröjas flera veckor, månader innan man skulle se de symptomen.
Ja.
Men igen, det är inte så vanligt. Det är ovanligt.
Om man har en häst som äter gräs och börjar bli ganska tjock.
Ja, ja, det är ett större problem kanske. För många som går på bete tänker att det är ett större problem att många blir överviktiga. Ja. Så jag tänker att det är väl kanske snarare ett problem nu. Också mycket fång. Vi har haft mycket fång i år. Väldigt många som har haft fång. Också hästar som aldrig haft fång förut.
För att, och vad är de första symptomen?
Oftast blir det lite att hästen blir stel, kan ha ökat värme i hovar. Man kan ju också ha ökat puls när man känner på stora blodkärl på insidan av frambenet. Alternativt utsidan bakben så kan man känna att den pulsar kraftigare. Och sen blir det oftast att de blir halta. Det blir en helt annan stelhet. De går som på ägg. Eller de går väldigt, väldigt försiktiga. Och det tänker jag är ett större bekymmer kanske än sömnbrist.
Tillbaka till hur mycket som är lagom med spån. Vad säger du, Emily? Får man ha spån i boxen?
Ja, men precis. Alltså, vi brukar ju säga om man har en box på ungefär 10 kvadrat så brukar vi, om man ska fylla på första gången med ströpellets då, så brukar vi säga 7-8 säckar ungefär. Och om vi går till stallströ så brukar vi säga 2-3 balar. Ja, för första gången då. Sen är det ju många som undrar men hur mycket går det åt i veckan, och det är jättesvårt att säga för ofta är det en smaksak
och en häst
och varierande från häst till häst.
Precis, lite så. Ja, men vi brukar väl ändå säga att man kanske fyller på med, men jag tänker ju 2-3 säckar om man har ströpellets i veckan och 1-2 balar i veckan om man har liksom stallströ då. För man vill ju alltid ha det så här fräscht och fluffigt också, tycker jag.
Men, och det finns ju de som har bädd. Finns det någon liksom medicinsk nackdel med att ha bädd eller en medicinsk fördel?
Om när du medan bädd menar du att det finns någonting som ligger kvar.
Exakt,
hela tiden.
Att man inte vänder på allt i boxen varje dag.
Jag tänker att det kan vara lite en att det kan samlas, tänker jag. Det blir väl sämre på något sätt stall miljökvalitet, tänker jag, för det är ju lättare att det blir mycket, där samma sak igen, att det samlas mycket urin och det samlas, det blir ganska fuktigt, tänker jag. Så att jag tycker själv att det är bättre att vända på allt varje dag, men jag tänker att man finns kanske vissa anledningar till att man vill behålla ett bett, liksom om man har haft en häst som haft en hälta, eller man vill ha det mjukt underlag, så kan man ju föredra det, men tänker ur luftvägsperspektiv.
Och vintern tänker jag också att det håller lite värme också kanske från golvet, eller?
Det skulle det kanske kunna göra.
Ja. Men jag tänker att jag, om man tänker sig luftvägsperspektiv och stallmiljöperspektiv, så tror jag att det blir sämre. För det är ju ändå blötare. Ja, det blir
då
ändå blötare och fuktigare. Jag vet inte om du håller med.
Jo, men jag håller nog med. Mm. Nu har ju inte jag häst längre, men jag har ju haft häst, egen häst innan. Och jag gillade aldrig riktigt bädd. Jag tycker det är liksom bättre att få bort allt. Mm. Och ja, att det blir bättre miljö helt enkelt. Ja.
Jag är raka motsatsen.
Ja, du är raka motsatsen. Ja.
Alltså, jag gillar inte, jag är inte den som har den här bädden, alltså 20 centimeter. Nej. Jag gillar den här lilla kakan i botten.
Ja.
För att annars upplever jag att de... För när man hade torv, då tycker jag att man hade mycket mer strö i boxen än vad man har idag.
Mm.
Och jag upplever att spånare, spånpellets, att de gräver i det på ett annat sätt.
Ah.
Och då har man oftare hittat hästarna i liksom, att de har grävt fram till betongen i boxen på vissa ställen. Mm. Och kanske har letat efter mat eller vad som helst.
Mm.
Så då tycker jag det är härligt att ha en liten kaka i botten.
Mm.
Så att det alltid är liksom... Men, och den är också lättare då, för då ser man ju vart det är kiss. Och då tar man ju bara bort den delen, eller fläcken.
Ja,
liksom.
Ja, just det.
Så gör jag.
Så det är ett mellanläge liksom.
Ja, exakt. Ja. Jag gillar inte att ha en tjock... Alltså jag fyller inte på hela tiden och bygger upp liksom kolvet.
Ja.
Jag gillar att ha en liten kaka. Och det tycker jag blir så bra av spånpellet.
Ja,
för att det blir det ju packat liksom. Mm. Kutterspån är svårare för att det är fluffigare liksom. Mm,
precis.
Men jag tycker att det är härligt att ha en liten kaka av spånpellet i botten. Ja. Som liksom är en grund. Så vet man att de alltid har liksom, att de inte kommer ner till betongen.
Men jag tror det är många av våra kunder som gör så. För det är många som köper både ströpellets och stallströ. Och då tror jag att man vänder liksom runt kutterspånen och så har man den här lilla alltså, av. Men då tänker jag, men då tar du ändå bort kisset varje dag.
Ja. Ja.
För det jag tänker med bädd är att det liksom bara byggs på och byggs på.
Ja, exakt. Så det känns tror jag är gammal. Ju... Det så gjorde man nog förr i tiden. När man bara öste in mer och mer.
Ja, liksom. För det känns ju ändå alltså, väldigt trevligt att man har en häst som håller på mycket.
Ja.
Så det är ju en bra grej, tänker jag. Ja, som ni gör.
Vilka är annars de vanligaste boxskadorna som ni får in?
Ja, men jag tänker att vi ser ju till och från en häst som rullar fast. Och det händer ju, det kan ju vara ganska allvarliga skador. Vi hade ju någon häst som hade fått ett ben mellan ett gallre eller som hade fastnat med hela huvudet under en hel natt sannolikt som... Så att sådana skador, jag tänker där är det väldigt viktigt med stalldörren och om det finns eventuellt ett gallre, att man tänker igenom att hästen inte kan fastna även om den ligger ner, så att man inte, att man tänker igenom sånt. Jag tänker andra skador som har med boxen att göra.
Det är väl typ fastna i krokar och sånt. Jag har också sett att de har liksom piercat sig själva i näsan.
Ja, ögonskador tänker jag också. Ja. Man tänker hästar är ju ganska lätt, har ju ganska lätt till ögonskador, men tänker att ögonen sitter ganska utåt på huvudet, så där är det också lätt att man till exempel har fastnat i en, eller har skadat sig på en hink eller har skadat sig på någonting, något föremål i boxen.
Om man köper en vattenhink i en hästaffär, en sån vattenhink med en platt baksida som är det här, ska, det här är gjort för hästar ska dricka vatten från. Mm. Och de har så här gummipluppar på de här krokarna. Måste man ändå tejpa dem då?
Jag gör inte det, men...
Jag gör det.
För det här verkar så himla, det verkar så puckat att det är en produkt som är gjord för en sak, men sen så räcker inte det. Då ska man ändå behöva tejpa dem för att hålla på med silvertejp för att göra dem kompletta. Det verkar helt konstigt att det ska vara så.
Så jag tror inte att de fastnar med näsan där i. Men jag har sett så många svansar sitta fast i de krokarna.
Ja, svans, okej.
Ja, så det är därför jag egentligen har tejpat dem. För att jag inte vill att svansen ska sitta fast i vattenhinken.
Nej, det tror jag inte vill. Varför gör de inte fastnings... Vad heter det?
Hästanpassat. Ja, det är häst.
Varför finns det fastningsmöjligheter i en produkt som är för en häst?
Ja.
Då?
Mm.
Den är inte klar.
Nej. Du får... Ja, nu tror jag att det finns den här svarta gummigrejer som man drar ner över.
Men det också, det ska bara sitta på.
Jo, men alltså den sitter ju på. Det är bara att ibland måste man dra ner den, att den i den här hela böjen och så vet, har den åkt upp. Men det är inte så på alla. Jag har sett några sådana, men inte på alla.
Jag ska kolla.
Ja. Jag får göra det.
Mm.
Vi pratar mycket om det här med stallmiljö och att det är viktigt att det inte är så dammigt. Det är ju dammigt hur man är vrid och vänder på sig, men att det inte ska vara så dammigt ändå. När en häst hostar, hur, för det tycker jag man hör lite olika om. En del säger att den kan hosta några gånger när man sätter igång, det är inga konstigheter. Och en del säger att hästar ska absolut inte hosta. Hästar som hostar är sjuka. Och vad säger du om det, Inge, du som är veterinär?
Ja, vi ser ju ändå att en häst ska egentligen inte hosta. Och jag tänker att en häst kan ju säkert hosta någon gång, till exempel när det står i stallet och i samband med att man inte ska äta eller sånt, det är okej. Men jag tänker att även en igångsättning hosta ska en frisk häst inte ha. Så att många gånger kan det ju vara att det finns en underliggande tillstånd. Så att man kan ha till exempel framförallt astma är en av de vanligaste sjukdomar vi har på häst. Och det kan ju ge hosta både när hästen ansträngs eller hosta i boxen. Och så att vi tycker ju egentligen inte att en frisk häst ska hosta. Mer kanske som sagt enstaka gånger när den äter. Men det ska inte hosta varje gång man till exempel sätter igång en galopp eller börjar trava. Då kan det ju finnas någonting underliggande som man borde kolla upp.
Sa du att astma är en av de vanligaste sjukdomarna på häst?
Ja, det är väldigt vanligt. Det är vanligt.
Jag visste inte det.
Ja, det är vanligt. Och vi tycker ju ändå att man har ju blivit bättre. Jag tycker nu jag som kommer från Belgien, där hade vi ju ganska ofta svåra fall med astma som verkligen kom in med andningsnöd och så. Det ser jag inte här. Så att jag tycker att det är ju mer mildare varianter av astma som många. Och det tror jag har främst att göra med många är ju duktiga att ha hästar ute stora delen av dygnet. Och man är duktig med god stallmiljö. Och så då blir det inte de här kraftigare andningspåverkan som jag kunde se som till exempel i Belgien. Men det är ju väldigt vanligt och det är även vanligt hos många av våra sporthästar. Man kan ha en mer mild variant av astma som man inte alltid ser i form av hosta, men mer att hästen har nedsatt prestation eller nedsatt ork. Så att det är absolut väldigt vanligt och vi ser det mycket.
Och hur gör man då? Åker man till veterinären och då kollar ni luft, eller hur tar man reda på att den häst har astma och vad gör man åt det?
Ja, men om man så att säga, utredningar vi då gör, först och främst ska vi då lyssna genom hästen. Och vi lyssnar både på luftstrupen med stetoskopet, man lyssnar på lungorna. Man kan ju be hästen, det är svårt att be en häst att ta något djupt andetag. Så det vi brukar göra då är att hästen får andas i någon plastpåse, någon återandning. Så att hästen på något sätt ska ta djupa andetag medan vi lyssnar med stetoskopet. Och sen brukar vi då titta med en kamera, endoskop kallar vi det. Så går man in i näsan och så tittar man igenom svalget och man går in i luftstrupen och tittar där om det skulle ligga någon slem eller om hästen hostar mycket när man är inne i luftstrupen. Och för att verkligen diagnostisera astma så måste man ta något som heter en lungsköljning. Och då går man egentligen in med någon kateter och spolar man in mycket vätska i bronkerna eller i de här första luftrören då, som man suger upp igen. Och så skickar vi det till labbet och så tittar de om det finns tecken på inflammation eller astma. De tittar specifikt på vilka celler, vita blodkroppar som finns. Så det är den känsligaste testen för att veta om hästen har astma. Det är en lungsköljning.
Men det gör man inte direkt?
Nej.
Det låter lite avancerat.
Det är inte så avancerat. Som är att hästar kan ju, en del hästar hostar ju ganska mycket när man gör det. För att det blir ju det blir en främmande kropp. I den luftstrupen. Så en del hästar hostar mycket, men vi brukar lägga bedövning i luftstrupen samtidigt som hästen alla gånger har lugnande. Och det går ju nästan alltid jättebra. Vi har inte haft någon häst, eller kanske jättefå hästar, där det inte går att genomföra. Så det beror lite på, tänker jag, vad hästen har för historik om man går vidare med den. Om man har fint vid sin undersökning eller vid sin endoskopi. Men det är ju en ganska standardtest ändå som också görs ute i fält. Så det är inte någonting som man bara gör på kliniken. Vi har en del veterinärer här som jobbar mycket med sporthästar, travhästar. De gör det i fält också. Ja. Så det är inte så att det är en så avancerad undersökning. Man behöver bara ett bra labb tillgängligt ganska fort efter sin provtagning. Så det är det enda som skulle kunna begränsa att det kanske är svårare att göra det i norra Sverige eller om man har jättelångt till ett labb, då kan det ju vara lite mer, för det är viktigt att provet analyseras fort så att cellerna inte har hunnit gå sönder.
Ja, okay. Och hur medicinerar man en häst som har då konstaterad astma?
Bricanyl. Nej, jag skojar. Jag vet inte.
Astmaspray. Nej, oftast är det en kombination av miljöåtgärd. Så att många gånger beroende på vad man har för historik, om man har till exempel en sämre luftkvalitet, om man har en häst som nyligen har flyttat eller en häst som nyligen har flyttat från betet till stall eller så har flyttat från ett annat stall. Så oftast måste man ju titta genom hela stallboxmiljö med djurägaren så att man tittar igenom vad har den för underlag, hur många timmar per dag är den inne, vad har den för foder. Så att det är ju väldigt viktigt att ta tag i den biten. Sen brukar vi behöva medicinera många gånger. Och då är det ju oftast med antiinflammatorisk medicin i form av kortison. Och den kan man ge både genom inhalationsmasker, så det finns olika typer man kan ha på häst. Eller så kan man ge också tabletter intramuskulärt. Men det allra viktigaste är egentligen miljöåtgärd, för vi kan ju inte ha en häst på kortison hela livet, eller vi behandlar ju en period. Ja. Och sen är det allra viktigast att man pratar igenom med djurägaren vad man ska göra och hur man ska försöka undvika att det kommer tillbaka, för det är lite en genetisk tillstånd, så vi vet att många kan vara känsliga för det livet ut. Men att man inte, kanske inte behöver medicinera, men att, att det finns risk för återfall, så att man, det är väldigt viktigt att man tar tag i omgivning. Och de flesta är ju känsliga för inomhusmiljö, men vi har en del hästar som reagerar mot utomhuspartiklar som pollen och träpollen, gräspollen. Och de är ju såklart mycket, mycket svårare
att
åtgärda. För de kan, man kan inte ha en häst inomhus året runt.
Nej, och den måste äta gräs, tänker
jag. Så den är ju mycket mer av en challenge, av en utmaning för oss att ta tag i den eller behandla den. För den kan man inte, man kan inte undvika.
Nej.
Pollen. Men det är fortfarande ganska få. De flesta är inomhusmiljö.
Mm. Om ens häst har börjat hosta lite hemma, vad är liksom det första man kan göra själv?
Jag tänker det första man kan göra själv är att gå igenom sitt miljö och titta igenom, så sagt, hur ser mitt stallmiljö ut, hur ser mitt spån ut, har jag eventuellt, eller hur ser mitt underlag ut? Det är fortfarande många ändå kanske som också...
Man kanske inte tänker på att det finns dammrensat spån,
till exempel. Nej, eller jag tänker att kanske det är ju fortfarande då många som man också hör som har halm eller som har sämre underlag, så att man i alla fall tänker, spån är ju det bästa egentligen om man tittar forskningsmässigt, så länge man har ett god kvalitet dammrensat spån, och sen att man också tittar på sitt grovfoder, att man har en god kvalitet. Och där är oftast hösilage bättre, för att det är blötare och då är det mindre partiklar, dammpartiklar jämfört med höet. Har man inte möjlighet till hösilage så kan man eventuellt blöta sitt hö, men då är det viktigt att man blötar hela höet så att man inte bara häller en kanna på den övre delen. Så vi brukar rekommendera att man alternativt har ett hönät som man doppar in i vatten, eller att man låter det ligga i en stor vattentunna så att det verkligen blir blöt genom allt.
Ja.
Finns ju också maskiner där man kan ånga höet. Det kan ju vara ganska arbetsintensivt, men det är också väldigt god hygienisk kvalitet om man igen inte kan ha hösilage. Men så att man tittar igenom hela sitt miljö, och kraftfoder kan man vattna så att man, och att man försöker ha hästen ute så mycket som möjligt, tänker jag. Om det är inomhusrelaterat då. Men vilket är många hästar är inomhus.
Så det vi får med oss är att se till att vi har bra spån, om man då har spånpellets eller kutter eller vad man, eller det andra stallströt.
Jag har lantbruksströ, men det är ju kanske inte så bra,
det är
i detta.
Sämre. Nej, luftvägen är den ju sämre.
Ja, för luftvägen är den sämre, så stallströ tänker jag då. Ja.
Så att vi ser till att vi har dammrensat och bra spån, kutterspån eller pellets. Att vi mockar ordentligt så allt kiss, det ska inte lukta ammoniak. Allt kiss ska bort. Sen om man har en liten bädd eller inte, det gör man som man känner. Och lagom, inte för lite. Heller för mycket än för lite spån då.
Absolut, ja. Det tänker jag.
Sen behöver det inte, bara för att man har mycket spån i boxen behöver inte betyda att man slänger ut mycket. Alltså, det behöver inte betyda att man slösar på spån heller ju.
Nej, det behöver inte göra.
Det är bara att man har en större volym.
Precis.
Och jag tänker också att det är viktigt att det inte, att man också ser helheten, för det är inte bara ens lilla box. Nej. Jag tänker att man kan ju ha en jättefin box, och så kan ju grannen ha värsta eller grisstall eller vad man ska kalla det. Så att jag tänker att det är viktigt att man ser att hästen står i sin box, men jag tänker hela stallomgivningen är också jätteviktigt. Det är också som vi brukar ge med att man ska inte sopa när hästen står inne till exempel. Det är många som sopar gången. Eller sopar, det ser jag också till exempel i vårt stall. Man sopar runt, man har som en stor hö där alla tar sitt hö och fyller på hösäckar till exempel, eller höpåsar. Så tar man och sopar runt omkring för att man ska sopa in så att det blir allt. Men det blir ju massa damm då på höet. Så att jag tänker att det är väldigt viktigt att man tänker i helhet och inte bara sin
Och hur gör man
sin
då på
lilla
vintern?
Box.
Vintern på eftermiddagarna när hästarna är inne ganska mycket för det är kallt och mörkt. Ja. Och så måste man ju sopa.
Ja. Ja, det är inte optimalt. För jag vet som du säger, många, många vill att det ska vara rent och man vill att det ska vara snyggt. Och man sopar ju i alla fall. Mm. Men det optimala är att försöka göra det när hästarna inte är inne. För det blir ju som sagt mycket cirkulation. Mm. Så det är ju också en viktig sak hur man tänker i helheten. Mm. Inte bara box.
För människoögat ser det finare ut att det,
Är rent
all gång. Men för hästarna är det kanske bättre om det är lite spång kvar i gången. Ja.
Men hur är det med ventilation och så i stall? Är det viktigt också?
Absolut.
Inte bara öppna det är väldigt drag, viktigt. Liksom.
Absolut. Ja. Mm. Mm. Ventilationen är viktigt. Mm. Så det är en hel, vad ska jag säga, en helhetsbild. Både med såklart egen box. Men också hela stallomgivning, stallmiljö. Mm. En sak jag inte sa heller är det här med hönät. Brukar vi inte heller rekommendera till hästar som har luftvägsproblem.
Varför?
Ja, för det är samma sak att de drar ju. Det blir det här dragande hela
det
tiden. Alltså, och det blir mycket, man har ju sett det. Det finns ju mycket tidlig forskning som man har visat att det finns väldigt mycket högre exponering till olika dammpartiklar om de mäter från hönät jämfört med från marken. Mm. Så det är ju också en sak man kan tänka på om man har en häst som hostar att man kanske undviker de här typ av slow feeding nät eller de här.
Men de här påsarna, finns det så påsar som man kan lägga på golvet? Som att, alltså en plastpåse, som inte en påse, men som, det ser ut som en sackosäck typ, fast ändå inte. Förstår du vad jag menar? Ja. Med hål i.
Ja, det är lite samma sak.
Ligger på golvet och så.
Ja, det är ju kanske lite bättre med tanke att det ligger på marken, men det blir lite samma den här dragande. Vad säger, forskning har ju mest tittat på nät. Ja. Men jag tänker att det blir lite samma.
En boll, lite höboll, det är samma sak typ.
Ja, det blir det ju. För det blir ändå
så. Känns som att det hålls in i bollen på något vis på ett annat sätt. Men det är bra att du säger, men så hönät är en liten.
Ja, vi brukar rekommendera att inte ha det om man har hästar med luftvägsproblem hosta.
Och då är det ju också om ens boxgranne har hönät. Mm. Alltså min häst har det och min boxgranne har ett hönät som den står och river och drar i. Det är ju inte heller bra för. Som du säger, det är inte bara min box utan det är allas boxarna.
Ja. Ja, det är det ju. Och det är ju ibland man
sen
kan ju.
Sen tror jag också att de partiklarna faller ner.
Efter en stund.
Ja, alltså jag tror ju att det är sämre för om det är minnas hostar och den äter det här nätet. För varje gång den tuggar så drar den ju ut. Och då exponeras ju alla de här partiklarna. Är du med?
Jo, men jag menar att om min häst står på andra sidan gallret.
Jo. Men jag tror också. Jag tror
då
att
måste
det
man
ju
ha närkontakt kanske.
Exakt.
Då att
jag tror
ganska
att
nära.
Alltså ska man gå ner på den graden. Då tror jag att man får isolera sin häst helt själv. Och ha liksom
ja, det går inte.
Sin egen gräns och så, det tror jag. För jag tror ändå så här, jag tror att det är värst för den hästen som äter och river runt. För äter de på golvet, då står de ju och tuggar där höet ligger. Då drar de ju inte, vissa hästar drar ju runt i boxen. Mm. Men det yr ju inte iväg på samma sätt som om man drar i ett hönät, tänker jag. Eller?
Nej, jag tror du har rätt med tanken. Då behöver man ju stå, skulle boxgrannen behöva stå väldigt nära hönätet.
Ja, exakt. Att han typ står och äter på andra sidan.
Ja, exakt. Ja. Nej, det tror jag att det tror jag inte är någon fara.
Nej.
Och som du säger, det måste också vara rimligt. Många är ju inakkorderade så man måste hålla sig till reglerna.
Ja, är det där ju som det är?
Det är svårt, ja. Det är ju.
Sen kanske man kan sätta upp någon skiva där om någon måste ha ett hön. Alltså, det går ju säkert hitta lösningar. Liksom. Ja. Men jag tror ändå att det faller. Alltså, jag tror, det har jag tänkt på när man kör hästbuss. Och man har den här nattkameran på. Då ser man ju verkligen alla partiklar som far runt.
Ja.
Och förstå då hur det är typ i stall. Alltså så, här, det är ju de, så där ser det ut för oss också. Det är inte bara för hästarna.
Utan
det är bara att man ser inte. Det är ju säkert här inne också massa små partiklar som yr runt i luften. Liksom. Och så är det säkert skillnad. Vissa av oss är ju allergiska och känsliga. Och det är nog samma sak för hästar. Att vissa är känsliga för sånt. Och
ja, och som du säger, det är ju också hälsa. Människors hälsa, eller de som för oss som går runt i stallet, att det är viktigt att vi har en god stallmiljö. Inte bara för hästarna skull, men också för oss.
Ja,
eller
exakt.
För människorna, för alla som går runt, att det är viktigt.
Ja, vissa väljer att ha spångång i sina stall. Är det inte att föredra? Jag tänker att
det är
en
kratta
man. Lägg spån överallt.
Jag bara tänker att det är en sämre miljö då för att hästarna går runt på det där. Alltså det blir ju mer rörigt i det där spånet. Eller spelar det ingen roll? Fast då sopar man ju inte.
Nej, det är svårt. Det är en svårt avvägning. För som du säger, det blir lite. Det ligger kvar och alla går förbi där. Så det blir ändå smutsigt. Men det blir inte, man behöver inte sopa.
Nej.
Och det blir lugnt och skönt.
svårt. Jag vågar inte säga om det är coolare.
Om det blir bättre eller inte, vet
jag
inte.
Nej. Jag är så sugen på att gå hem och åka till stallet och mocka och kanske skrubba lite den där boxväggen.
Ja, jag har inte mockat på 6 veckor, så jag kanske också ska göra det nu.
Vår ponny, han är så himla renlig, apropå att vi pratar om hur mycket spons han går. Han bajsar på exakt samma ställe och så kissar han på exakt samma ställe, så det är superenkelt. Det är bara att han backar upp så nära väggen när han bajsar. Så att det är lite att ta hand om. Du förlorar på gungorna för en på karusellen, känns det som.
Alla kommer att vilja stå bredvid Milan för att han är så renlig i boxen. Det är ingen grisstia där inte.
Nej. Om jag ber om hjälp att mocka åt Milan, då jag inga problem, ta en minut. Det är inte han, det är stået för hans spånranson.
Ja, exakt. Ändå tur att han kan dela med
sig. Ja, det var mysigt att få träffas. Jätteintressant att få höra. Jag blir jättepepp. Och tack snälla, Emelie, för att hälsa alla andra på Vida. Vad har ni för planer i sommar? Är ni på Falsterbo?
Ja, vi är på Falsterbo. Hela vecka 28 är vi där.
Så vill man komma förbi och snacka damm?
Precis, så är man jättevälkommen. Vi står på samma plats, vi har samma monter som vi har haft innan.
Om man aldrig varit där, var är ni då någonstans?
Jag vet inte vad själva montern heter, men det är ju på huvudgatan. Ja. Så det är ju precis under liksom första läktaren där nästan.
Och då kan man komma och titta och klämma och känna.
Ja, precis. Vi kommer ha en liten provbox med både ströpellets och stallströ, så man får se lite. Ja. Och sen så kommer det en liten minihäst i slutet på veckan. Så det blir lite så här roliga grejer.
Jag är också så förtjust i det som vi nämnde här under samtalets gång. Jag är så förtjust i det att Vida är ett träbolag som jobbar med timmer och trä.
Ja, precis.
Och sen tar tillvara på spånet och så blir det då vårat spån.
Ja, men precis. Det är ju verkligen superbra. Och Vida är ju väldigt mån om att man ska ta tillvara på hela stocken. Så att det är liksom, för varje träd som huggs ner så planteras ju 2 nya. Och sen då så blir det ju, alltså det som inte blir plankor blir ju biprodukter som används antingen av oss då och gör pellets och stallströ. Eller sågspånet säljs ju till andra aktörer som gör annan pellets också då. Och sen säljs det ju också till värmeverk och sånt här då, alla biprodukter. Super. Så att det tas ju tillvara på alltingen.
Ha så kul i Falsterbo. Inge, tack snälla för att du
ville
vara med
och prata
box med oss.
Tack så mycket.
Tack själva.